Vi är specialister på det vi gör, precis som du. Därför försäkrar vi på Swedea bara småföretag, som ditt. För oss är småföretag alltid större än stora. Och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på swedea.se/företag och jämför själv.
God morgon och varmt välkomna tillbaka, ni som har hängt med oss hela morgonen sedan klockan 7. Och hej också till er som just slagit igång sändningen. Det här är Börsmorgon. Internationellt först, USA-börsen återhämtade sig igår kväll och stängde oförändrat. I Asien är det fortfarande stängt, i Kina. Men Tokyo däremot så backade svagt här under morgonen. Och terminen i Stockholm säger att dagen ska börja med stigande kurser ungefär på 0,5%. Och i det här programmet ska vi fortsätta diskutera morgonens alla rapporter. SEB bland annat, även Volvo, starkt med lite frågetecken från den första. En besvikelse, sa Anders Hägerstrand tidigare angående Volvos rapport. Och så har vi utdelningsfrågorna, hur är Telia, hur är Intrum? Jo då, de behåller sin höga direktavkastning, ska vi också prata om. Och så fler rapporter kvar att intervjua, bland annat Öresunds vd Niklas Paulsson efter klockan 9. Vi har gäster med oss och vi har Emily här också, eller hur?
Sen Arla morgonstund har vi kört nu. Vi har bytt ut Anders Hägerstrand mot Magnus Dagel istället, men vi fortsätter köra det här DI-uppstället. Och så Ulf Pettersson också då, som har gått igenom siffrorna med oss under morgonen. Hörrni, jag tänker att vi bara tar en första sådär fråga. Samlade intrycket av rapporterna från morgonen.
Vad ska vi säga då? Lite svagare än väntat på Volvo. SEB, kraftig vinstökning, men det är som förväntat då på de viktigaste punkterna. Höjda utdelningar, kanske ska man summera det, så är det väl höjda utdelningar. Alla bolag höjer utdelningen utom Telia som ändå behåller sig, vilket folk tycker var bra.
Mm. Är du nöjd med det, Magnus, med det här utdelningsförfarandet?
Ja, men det är ju, jag tycker det verkligen sticker ut, men tanke på att hur liksom alla ställt in sig på lågkonjunktur, har regeringen varnat för det värsta liksom året i mannaminne. Och nu ser vi ändå att de flesta bolag höjer här och ganska rejält också. Det är Volvo delar ut extra utdelning till exempel. Så det går inte riktigt ihop det där med lågkonjunktur och höjda utdelningar, tycker jag.
Det var väl lite det vi sa under Q3 också. När kommer den här smällen egentligen? Det verkar inte vara ännu i alla fall. Vi kan väl titta lite på Volvos rapport också. Eller snarare kanske den intervju som TT gjorde med vd Martin Lundstedt. Som förklarade hur kvartalet har utvecklat sig.
Ett år med många olika både röriga och rörliga parametrar. Det har ju varit geopolitik, overkligt nästan krig, inflation, energiproblematik, fortsatt covid och så vidare. Mm. Sammantaget med det, att koncernen levererar ett rekord när det gäller omsättning upp till 473 miljarder, ett rekordresultat på 50,3, första gången över 50 miljarder, starka kassaflöden. Är naturligtvis starkt. En rörelsemarginal sammantaget på 10,7% för koncernen under 2022. Och samtidigt investerar mycket stora satsningar nu när det gäller den framtida omställningen. Både när det gäller vår forskning och utvecklingsverksamhet, men också när det gäller den industriella upptrappningen nu i volymer som kommer. Våra kunder vill ha också omställning. Så att serva våra kunder i turbulenta tider här och nu, se till att vi kan leda omställningen, så ett kanonjobb av hela organisationen.
Ja, Martin Lundstedt där, som framförallt i den intervjun fick förklara marginalerna, som alltså var en besvikelse. Men du, Ulf, du reagerade på att marknaden så mycket fel. Omsättningen otroligt mycket högre än väntat och sen då marginalerna en besvikelse.
Ja, om rörelseresultatet är, nu är det 300 miljoner kronor sämre än väntat, men det är inte så mycket, det är 3%. Men omsättningen kom in på 123, marknaden förväntat 112, och då blir ju rörelsemarginalen mycket lägre eftersom man dividerar rörelseresultatet med en högre nämnare, så att säga. Men det är klart att den är lite åt det svaga hållet, men det är ju så att när det är liksom ansträngt läge i fabriken och man ska liksom göra lastbilar på nätterna, då blir de lite dyrare än när man gör det, så att säga, i lugn och ro.
Vi har pratat en hel del om Volvo här på morgonen, bland annat var DI:s Volvo-expert Anders Hägerstrand med oss i studion, och han tyckte så här om rapporten.
En till rapport där de bommar rörelsemarginalförväntningarna, och efter Packars rapport så tror jag till och med att det fanns förhoppningar att rörelsemarginalen skulle bli ännu högre än 10,3%. Konkurrenten Packar rapporterar ju väldigt stark lönsamhet i veckan här. Så det här är en besvikelse, klar besvikelse. Och sen höjer de utdelningen 50 öre på varje sida till 14 kronor sammanlagt. Alltså, jag menar, 50 öre från 6,50 till 7 ordinarie, från 6,50 extra till 7. Så det är ju inte så mycket positiv överraskning. Sen är det, jag hävdar fortfarande att orderingången inte är så viktig, för att de har väldigt fyllda böcker, men orderingången är klart sämre än väntat. Det kommer marknaden också kortsiktigt idag att ta fasta på. Så med tanke på, nu kom det leder så som man befarar, Volvo-aktien har gått väldigt starkt. Den är fortfarande väldigt lågt värderad, men nu kommer det en kortsiktig, klar kortsiktig besvikelse här idag, tror jag. Det är min spontana reaktion.
Kortsiktig besvikelse, men ändå, det är lätt att glömma det, Magnus Dagel, precis som du var inne på här, att ett konjunkturkänsligt verkstadsbolag, det är inte så mycket snack om lågkonjunkturen, utan det tuffar ändå på, så att säga.
Ja, de gör det ju väldigt bra med tanke på förutsättningar, kan jag tycka ändå. Mm. Och det ser man ju, aktien nu, den har ju gått bra i förhållandevis. Alltså. Mm. Jag tror att man ser nu att den här extrautdelningen kommer i år igen här. Mm. Och de höjer den till och med. Så det stämmer inte riktigt överens med lågkonjunktur återigen. Då. Mm. Men,
vad drar du för slutsats av det då? Att ekvationen inte går ihop?
Nej, men att det blir ingen lågkonjunktur på det sättet som man har diskonterat förra året, tror jag. Utan det, jag tror att det kommer bli någon slags lågkonjunktur för konsumenter kanske, men inte för industrin. Mm. Jag tror det kommer bli en slags tudelad lågkonjunktur den här gången. Kanske en sämre konjunktur. Men inte det Armageddon som man såg förra året. Bland annat fastighetsbolagen och många konsumentrelaterade aktier packar ihop fullständigt. Mm. Jag tycker den här rapportsäsongen har börjat förhållandevis bra, men jag tycker inte man ser det riktigt scenariot.
Men för i andra sidan vågskålen, just då, om det nu är konsumenterna som kommer bli drabbade, så var ju Essitys rapport annars kanske morgonens rapportvinnare. Fjärde kvartalet visade styrka. Justerad rörelseresultat blev drygt 4 miljarder. Det ger en justerad rörelsemarginal på 9,3. Klart överväntade 8,4. Omsättning också något över förväntansbilden på nästan 44 miljarder. Med en organisk försäljningstillväxt på något lägre än väntat, drygt 14%. VD Magnus Groth, han var med oss under rapportmorgon och förklarade då varför man kan överraska på uppsidan i det här bokslutet.
Ja, under året så uppnådde vi en rekordtillväxt på 17,7% och landade på en nettomsättning på 156 miljarder för året. Och vi motade en kostnadsinflation på 11,7 procentenheter under året. Och det här gjorde vi genom kraftiga prishöjningar, 13,3%, samtidigt som vi hade högre volymer än året innan. Så att det där är vi väldigt, väldigt stolta över. Och i fjärde kvartalet så fick vi också för första gången på ett tag ett högre resultat och en högre marginal än kvartalet innan och också föregående år. Och det kom mycket från prishöjningar på 18,4%, varav 6% jämfört med Q3 under 2022. Så en väldigt kraftig prishöjningseffekt i fjärde kvartalet, vilket innebär att EBITDA-marginalen ökar med 0,3 procentenheter till 9,3% jämfört med kvartalet innan. Och tittar man, jag hörde lite grann in på Volvo-rapporten där, att ni pratade om det totala rörelseresultatet, och det är viktigt att titta på det när man har en kraftig kostnadsinflation och möter det med prishöjningar. Det är att i vårt fall så ökade ju då totala bitar med 30% med fjärde kvartalet 2021, trots att marginalen bara gick upp med 0,3 procentenheter, just eftersom försäljningen var så mycket högre.
Mm, och hela intervjun finns på vår sajt för den som vill veta mer. Ulf, du sa att den här kan stiga idag trots rally senaste månaderna.
Ja, 10% bättre än väntat och vinstlyft framförallt på 35%, och marknaden räknar med ett rejält vinstlyft för även 2023. Det är inte så många bolag man förväntar sig starkt 2023, så det är rätt sen att äga Essity nu. Den har gått starkt, men jag tror den fortsätter lite till.
De är ju väldigt präglade av kostnadsökningar på liksom alla fronter, men det verkar ändå som att det värsta är över.
Ja, nu har de ju vänt det. De låg ju efter. Det var svårt att höja i takt med de prisökningar de fick. De hade ju liksom dollarn emot sig då när de köper in, så att säga, skogsråvara för att göra sina konsumentprodukter. Dollarn var ju jobbig och energin var jättejobbig för dem. De använder ju mycket gas i Europa, men det har ju gått åt rätt håll nu, och det ser man i siffrorna.
Och den här återöppningen i Kina då, givet att de är ganska närvarande där, spelar det roll? De har ju en väldigt defensiv produkt.
Det tror jag det kan göra på marginalen ändå. Det har väl även och liksom, du måste ju liksom ha toalettpapper, men du kanske liksom inte handlar lika mycket toalettpapper om du inte får gå ut på något sätt. Så det absolut, det tror jag kan vara positivt.
Inte tvärtom, att man förbrukar mer toalettpapper om,
ja,
man, är, det kanske, om man är
hemma, ja, men, ja, men du använder mindre, du liksom, om du inte vet om du får tag på nästa dag så använder du det mindre varje gång om vi ska bli väldigt...
Fick vi ett spartips från Ulf också, så här, mitt i allting.
Lite gyntemåder över det hela.
Mm. Ja, exakt. Ja, Pontus, vad har vi mer på agendan?
Ja, vid sidan av toalettpappkonsumtion så har det ju rullat in en massa med tunga rapporter här på morgonen. Telia bland annat då, i linje med förväntansbilden, omsättning på drygt 24 miljarder kronor. Ett justerat rörelseresultat på knappt 7,4 miljarder. Det var något under förväntningarna. Mycket fokus på utdelningen. Hur gjorde Telia med den? Jo, den kommer bli av även det här räkenskapsåret. 2 kronor per aktie. Och så har vi då SCB som den första stor banket, rörelseresultat på 9,5 miljarder kronor ungefär, klart bättre än analytikernas förväntningar. En utdelning på 6,75, även det var lite högre än förväntningarna. Så att, vi ska prata lite mer om SCB efter klockan 9 då Agneta Jönsson är med oss. Men jag tänkte på Telia, Ulf, finns det någonting att säga om den rapporten tycker du?
Jag tror det är en lättnad för marknaden att man får sina 2 kronor i utdelning. Och man kan nog få det även nästa år, för nu drar de ner kapacitet eller investeringarna här till 13-14 miljarder, har legat på 16, och det frigör då kassaflöde. Det är negativt för Ericsson, det såg vi i förra veckans rapport, och det är positivt för Telia. Annars är ju siffrorna i verksamheten ganska i linje med förväntningen och även i linje med tidigare kvartal. Mm.
Ulf, det har kommit in en del mindre bolag också. Du brukar ha koll på dem. Vi får se vilka spännande öppningar vi får här om 5 minuter. Ja. Men du nämnde Xvivo.
Xvivo, det är inte så många bolag förutom de här vi har pratat om hela morgonen. Men Xvivo kom ju, medicinteknikbolaget då, som gör vätskor för lungtransplantation och sånt där. Kom in, tycker jag, ett riktigt bra resultat. Vände till en vinst här och en omsättningsökning på 50%. Även organiskt så är den över 30%. Och den har gått bra, men jag tror att, och jag satt och köpte den där, jag kommer inte ihåg, men det var några månader sedan, och jag tycker de är inne i en väldigt positiv trend nu där de liksom med nya produkter kan öka omsättningen.
Mm. Hörrni, tiden springer iväg. Jag vill nämna några korta nyheter också från morgonen som är värda att ta fasta på, förutom alla rapporterna. Bestcab gör en nedskrivning på 665 miljoner, genomför en företrädesemission på knappt 900 miljoner. Bakgrunden är att marknadsförutsättningarna för nyproduktion av bostäder fortsatt varit utmanande. Bolaget behöver få en mer balanserad risk i projektportföljen och mer rättvisande värden på exploateringsfastigheterna i förhållande till de förändrade marknadsförutsättningarna. Och vår arbetsgivare, Bonnier News, höjer budet på Readly från 12 kronor till 14 kronor 40 öre per aktie, en höjning så där med 20% alltså. Bostadspriser sjönk i december 1,4%, men början av januari visar en uppgång, kan vara tecken på ett trendbrott. Och så har ju Millicom bekräftat buddiskussioner som fick aktien att handelsstoppas igår. Handeln kommer återuppta idag. Magnus, om jag börjar med dig. Bästa bostadspriser känner jag kan vara din puck.
Ja, jag vet inte. Ja, men kanske. Nej, men jag tror det är utmanande läge. Men jag tycker att jag tittar mest på JM. Bestcab har faktiskt inte lika bra koll på. Uffe har bättre koll på. Men jag tycker att JM har varit väldigt generellt lågt värderat om man tittar på deras tillgångar. Men sen är det ju väldigt tuffa förutsättningar nu med konsumenterna som håller plånboken. Så det finns ju viss risk för nedskrivningen där JM ska också...
Bestcab kan skvallra lite om JM.
Ja, och även de andra byggbolagen har det ju tufft. Det kanske kan komma där också att man måste justera ner sina markvärden i fjärde kvartalet när man gör en större genomlysning av värdena. Så det är inte omöjligt att man tvingas justera ner där också. Mm.
Ja, det är en ganska stor nyemission. Den är på över 800 miljoner, börsvärdet 1,3. Så det kommer bli, de kommer säkert sätta den på 1-1, så man ska liksom dubbla antalet aktier då. Kommer ju sätta press på det här. Och man gör ju det för, som Magnus var inne på, att man skriver ner värden egentligen. Så det är inte så mycket kassaflödes. Men ändå, man måste liksom säkra upp här. Jag tycker, tar vi JM så tror jag de kommer ha väldigt mycket nytta när de sålde sitt. De skulle byggde ju ett nytt huvudkontor till sig själva, tänkte de. Men sålde det till försvaret för 2 miljarder här till ett jättebra pris. Då kommer de ha mycket nytta av här kommande åren, tror jag.
Och de andra nyheterna om Readly och kanske inte jätteförvånande.
Nej, det är så många som har sagt nej till Readly-budet. Så de nu försöker de få in det här bolaget. Jag vet inte om det är 20% upp till 14, från 12 till 14 räcker här. Jag tycker mig har hört från dem som har sagt nej att det är liksom det är inte där de vill ha nivån utan betydligt högre. Men vi får se. De får väl berätta vad de tycker, de här som har sagt nej nu kommande dagarna.
Och har du någon reflektion över Millicoms buddiskussioner? Vi vet inte vem eller vad, eller?
Jo, det vet vi. Det är ju Apollo, då, den stora riskkapitalisten, tillsammans med någon Softbank-direktör. Aktien stängde på 175 i Sverige, handlades ju faktiskt i USA och var ju uppe på 185 där motsvarande ungefär, så den kommer väl fortsätta upp lite grann eftersom det är bekräftat att diskussionerna pågår, men vi har ju inte fått något pris eller sådär. Och det har ju hänt tidigare att Millicom har varit föremål för uppköp och det där stupat, så vi får se vad som händer, men lite grann stiger det nog till idag.
Millicom har ju sagt, de har ju bekräftat att de här samtalen pågår, så det blir spännande. Så mycket bevakning här, börsen öppnar om 20 sekunder. Vi har ju rapporter också från Gränges, hur reagerar den? Intrum, vi har även fått siffror från lilla Fingerprint, numera lilla en gång, stora Fingerprint. Så mycket att prata om, marknadsstudion står redo snart när Stockholmsbörsen drar igång. Terminen pekar som sagt på en uppgång, 3 sekunder kvar till öppning, 2, 1, nu är börsen öppen.
Och det är många rapporter som ni ser här i min skärm, så hoppas ni ser den fast det är små bokstäver. Vi får en försiktig öppning för Stockholmsbörsen ungefär kring nollan. Jag har lagt upp de rapporterande bolag enkelt i storleksordning här. Volvo då, som ni varit inne på i studion, öppnar ner sådär knappt 3%, medan SCB går ner hela 4% trots då ett bättre resultat än väntat. Beskedet igår kväll om ett aktieåterköp, en höjd utdelning dessutom. Essity, som vi också hörde vd Magnus Groth där prata om varför man överträffade förväntan i det här kvartalet, adderar nästan 2,5%. Och så blev det ingen lättnad i Telia vad det verkar. Inleder dagen nedåt. Intrum däremot, när rejält studs upp på den där rapporten som man kom med tidigt i morse, som vi pratade med som första vd-intervju under morgonen. Ni hittar den på sajten, nästan 10% upp där. Likaså för HMS som du var inne på i, eller som jag vet inte om ni, det kanske inte var den ni var inne på i studion, jo det var det. Dubbla resultat i alla fall, höjer utdelningen och som ni ser adderar ganska mycket. Nej, det var Xvivo ni pratade om, den går ju också upp 2%, vänder till vinst i det här kvartalet. Och så har vi Gränges då. Som får en tuff start efter en rapport som inte alls nådde upp till förhandstipset. Två investmentbolag, inte lika spännande rörelser i kanske, men jag konstaterar att substansvärdet som presenteras från Creades på 65 kronor, bra bit under dagens kurs, brukar alltid handlas en bit över där. Man behåller sin utdelning på 1,40, medan Öresund skruvar upp sin utdelning till 6,80. Substansvärdet som man presenterar var på 104 kronor. Vi höjer vdn där om en liten stund. Och sen då, numera lilla Fingerprint som du sa, Pontus, ännu mindre efter öppning, tappar en femtedel av börsvärdet efter morgonens rapport där man presenterade en rejäl förlust i avslutningen på fjolåret. Bortom rapporterna då, Beskab går också tungt. Man ska ju göra en emission och dessutom så gör man nedskrivningar. Och sen då Millicom som återupptagits för handel. Fortsätter upp ett par procent, handlas kring 180, lite närmare vad vi stängde borta i USA. Det finns ännu fler rapporter, det finns ännu fler nyheter som jag tänkte ta i nästa vända när jag kommer tillbaks här. Jag kan bara konstatera att Atlas handlas upp inför sin rapport, den kommer ju vid lunchtid, alltid spännande att följa. Var med oss lite senare i dagens program då vi adresserar den. Tittar vi på storbolaget i sin helhet, storbolagslistan i sin helhet, så ser jag att det är Sinch i toppen för övrigt idag, tätt följt av rapporterande Essity. Och i botten hittar vi tre rapporterande bolag, det är Telia, Volvo och SCB som har inlett handelsdagen sämst bland de allra största bolagen på en Stockholmsbörs då, som inledningsvis handlas svagt uppåt.
Stort tack för det, Alex. Som sagt var ganska stora kursrörelser i många rapporterade bolag. Vi hade en nedgång då för många av de här. SCB ner, Telia ner.
Och är vi lite förvånade över Telia, Ulf, med tanke på att man ändå uppenbarligen säger att vi tror att vi har tillräckligt mycket finansiell styrka för att fortsätta med utdelning?
Ja, exempel. Det tycker jag. Alltså, de delar ut 2 spänn, aktien står i 26-27 nu, så det är 7-8% direktavkastning. Och den, Den ska dessutom vara uthållig. Tittar man på kassaflödena 2023 så börjar de ju dela ut minst 2 spänn också. Så det är lite överreaktion, men vi får väl se. Man har väl lärt sig efter suttit här några gånger att det kan börja på ett sätt och sluta på ett annat. Men det tycker jag är lite märkligt. I övrigt tycker jag nog att både Volvo och SEB är fullt rimligt tycker jag. Och att SCT stiger 3% tycker jag också är enligt vad det borde gå ungefär.
Ett bolag som vi inte har hunnit prata om så mycket den här morgonen, det är HMS som var uppe över 12% såg vi här sist efter deras rapport som kom tidigare i morse. Det måste ju ha varit en kalasrapport.
Ja, de nästan dubblar ju rörelseresultatet här under kvartalet till 192 miljoner och orderingången stärktes. Förväntningarna på, det finns inte så mycket, men jag såg någon på 160 som de slår förväntningarna då med 20%, och det är väl det man ser, plus att den faktiskt inte har gått särskilt bra. Ja, nu går den ju bra, men den har stått still i år egentligen, så det är väl lite sånt också.
Mm. Och så har vi Gränges då som var en av dagens förlorare, ner ganska kraftigt på den rapporten som inte levde upp till marknadens siffermässiga förväntningar. Du tyckte att de kanske var lite väl uppskruvade, de här förväntningarna.
Ja, det tyckte jag. Jag hade inte satt 225 miljoner i rörelsevinst, men hade man gjort det så är man klart besviken om det kom in på 150 då. Då ska det ju ner nästan 2 siffror som idag, men jag tyckte det var lite väl högt sett till hur de har presterat tidigare. Men ja, det är klart, slår man inte förväntningarna så blir det ju rejäla smällar.
Och apropå snabba rörelser så går det fort i Intrum också, som var upp nästan 10% här när Alex drog hur det gick där ute. Nu bara 5. Är det rättvist?
Ja, det är ju, Agneta ska vara med i sändningen. Hon har betydligt bättre koll, men det är klart att när de håller utdelningen här på 13,50 och aktien står i 58 spänn, det är 20%, och då är det ju ingen... Det är liksom en ordinarie utdelning. Det är klart att folk är glada då. Sen så, om det... Jag trodde ju inte de skulle hålla utdelningen med tanke på det som har hänt här med alla dessa nedskrivningar som har varit. Och räntorna de har betalat på sina nya lån och sådär. Så, men de gör det, och det är väl, ja, marknaden gillar det helt enkelt.
Men det är en oerhörd diskrepans på hur ledningen och styrelsen ser på verksamheten och hur marknaden ser på verksamheten. Ja. Jag har ju den ibland när vi har utdelningsportföljen, och de har en väldigt fin utdelningshistorik då, som de uppenbarligen inte vill frångå, tror jag.
Det kan ju finnas en just som du säger, ett stort värde i att inte bryta den där trenden.
Ja, de har en väldigt fin historik, och det ska ju mycket till för styrelsen som ska bryta den. Castellum bryr sig inte alls om det, men i Intrum gör man tydligen det då. Mm. Trots att det utmanande läge då med lånen och bland annat.
Det hände ju lite mer i Castellum bara än det, kanske just då i och för sig.
Men... Och anledningen att man gjorde det i Castellum, det var att det var en ny jägare som gjorde det. Hade inte Akelius kommit in, så hade han säkert delat ut lika mycket som förra året. Mm. Men han hade så att säga inte historiken att ta hänsyn till, utan var en ny jägare. Och så är det ju Intrum också, det är ingen ny jägare där, utan då blir det så här.
Ja, vi ska prata mer om SCBs rapport. Vi såg att aktien var lite ner här på börsen på den rapporten. Vi välkomnar ytterligare en medarbetare på tidningen, Agneta Jönsson, som följer framförallt bank- och finanssektorn och örnkoll på SCB. Agneta, resultatmässigt slog förväntningarna med 7%. Vad i rapporten var starkt, vad var mindre starkt, skulle du sammanfatta?
Det som överraskade positivt var ju att tradingnettot var nästan dubbelt så högt som väntat. 3,5 miljard mot väntat 1,8. Så att där hade du en stor del utav det positiva. Samtidigt så var räntenettot precis i linje med förväntat, men det ökade då 45% jämfört med fjärde kvartalet i fjol. Provisionsnettot minskade 8%, och det var också ungefär som väntat. Det som var lite oväntat var att man tog en nedskrivning på 1,4 miljarder i Ryssland. Och det beror på att man har 7 miljarder placerat i Ryssland i pengar. Och man får inte flytta ut de här som man vill, utan man får bara ta 10 miljoner rubel i månaden. Vilket gör att det tar flera år att få ut de här pengarna. Så det är en effekt utav det. Och det var ingen som hade räknat med. Men trots det så var ju ändå rörelseresultatet väldigt starkt och var ändå med att det nästan 7% bättre än väntat. Jag trodde aktien skulle gå upp, för det här var ett starkt kvartal från SCB. Det som man pratar om lite nu här på rapportpresentationen här med frågestund startade 8:30. Och analytikerna är lite oroliga för det här, för att mycket av räntenettot beror på att man har haft väldigt stark utlåning till företag, men också inlåning på företag. Och de pengarna som kommer från stora institutioner och sådant är lite mer flyktiga. Så där är lite frågor hur man ser på det här. Man hade lite utflöden under i december, vilket banken inte tycker man ska dra några stora växlar på, så att säga. Jag tycker det var lite negativ reaktion på det här. Jag tycker de presterar bra under detta. Det man kan tänka sig också är att SEB brukar bara ha bra fjärde kvartal. Det kanske finns en, fanns en liten förväntan om att det skulle vara ännu bättre. Däremot så tog man en utdelning på 6,75, vilket var 25 öre bättre än väntat. Man gör fortsätter med sina återköpsprogram nu fram till stämman 4 april. Och sedan får man se då om det kommer bli beslut om nya återköpsprogram, vilket jag tror att det blir. Så att jag tycker det är okej. Och tittar man framåt, får vi nu en mild lågkonjunktur och hygglig utveckling på börsen och inte massa stök, så kan det här bli ett bra år för SEB, där företagsaffärer och sånt där kan komma tillbaka till normala nivåer. Så jag är lite mer positivt till banken just nu.
Behöver alltid lite optimism, Agneta, i dessa tider. Vill fråga dig om Intrum också, vad du säger om deras rapport med tanke på att då utdelningen behålls, som sagt, som marknaden var väl lite förvånad över och glad med tanke på att aktien handlas upp på den här rapporten.
Det var mycket diskussioner om det innan. Jag tycker att det är vettigt att de gör det. De här 13,50 per aktie motsvarar 1,6 miljarder för dem ungefär. Det är inte särskilt mycket pengar i det stora hela. Sen det man skippade var det här målet att komma ner med skuldsättningen till 3,5% eller lägre här i slutet av året. Men det har ju att göra med de här oväntade stora nedskrivningar och de problem man hade här under hösten. Så att det som är lite bekymmersamt är att man ser här nu 2023 kommer bli lite av ett mellanår där man kanske ser då ökade inflöden, men de inflöden man har sett nu i slutet av året har haft lite lägre marginaler. Sen kommer man förmodligen att dra ner också på takten i det här investeringar i egna portföljer på grund av då att man highlightar det här med att det är en osäker riskmiljö och man också då för att adressera att komma ner.
Podden presenteras av pensionsbolaget AMF som har 14 aktivt förvaltade fonder med låga avgifter. Johan Merslin förvaltar räntedelen i populära AMF balansfond. Fonden har avkastat i snitt 7% per år de senaste 10 åren. Vad beror det starka resultatet på?
Aktiva beslut, snabbhet och att vi förvaltare jobbar tätt tillsammans skulle jag säga. Det fina med balansfonden är att den innehåller AMFs bästa bets. Alltså våra främsta innehav i svenska och utländska aktier plus de räntepapper vi bedömer är bäst.
Investeringar innebär en risk. Dina fondandelar kan både öka och minska i värde. Hänsyn ej tagen till inflation.
Den här skuldsättningsgraden. Man kommer också ha en kapitalmarknadsdag här under andra kvartalet, så att då kommer man att komma med nya prioriteringar och sätta nya mål och sånt här. Så att sammantaget bra att man behåller utdelningen. Det signalerar att det inte är några större akuta problem, så att säga, och sedan blir det lite av en mellantid innan man talar om vad man tänker att prioritera härnäst. Men
tack.
Det är väldigt billig och det gör också att marknaden har redan tagit höjd för att det kommer inte bli ett bra år.
Vi ska väl också säga att den är hårt blankad, så att det kan ju bli ganska starka rörelser när den stiger. Tack så mycket, Agneta Jönsson, vår SEB och Intrum-expert som har kompletterat panelen idag med idel DI-kompetens. Vad vill du plocka upp nu då från morgonen, Pontus?
Nej, men jag tycker de här kursreaktionerna är oerhört intressanta. Jag tänkte bara följa upp det Agneta sa just där. Det fanns en oro på analytikerträffen kring inlåning från företag, flyktiga pengar. Och du var inne på det här tradingnätet, att det var liksom fel post som hade gått bra i SEB. Det är ja, intressant reflektion. Ja, varför alltså, aktien reagerar som ni gör?
Ja, men dels liksom den stora positiva överraskningen på räntenätet. Det såg vi redan under dels Q2 men framförallt Q3. Och nu är man i fatt där. Och då börjar man titta mer och det känns som att SEBs bästa tid är nu lite grann. Tittar man på utlåningen till allmänheten så är den lägre under fjärde kvartalet än vad det var vid utgången av tredje kvartalet och sådär. Så det är liksom en minskad aktivitet faktiskt. Och så får man inte glömma bort heller att SEB har stigit 50% de senaste 2 åren, börsen är oförändrad. Så det har ju varit ett riktigt bankrally. Och det är klart, så fort det blir liksom inte bättre än väntat på de viktiga posterna, då blir det lite bakslag. Mm.
Tror du, Magnus, du som följer fastighetssektorn, tror du att det kommer bli mer fokus för varje kvartal på exponeringen mot fastighetssektorn när det gäller bankerna i takt med att alla de här obligationslånen rinner ut och de kanske blir mer beroende av bankfinansiering?
Jag tror att de förfallen som ligger där med ligger ganska långt bort. Det ligger mycket 2024, det är inte så mycket i år. Så jag tror att det är faktiskt, det kan ha hunnit lägga sig faktiskt. Så får vi väl se vad som händer i boksluten nu och så. Mm. Om det blir stora nedskrivningar och hur utfallet blir för kommande kvartalen då. Mm. Men de stora förfallen i obligationerna, de ligger några år bort av bolagen. Och det kan ju hända mycket, det har man ju sett på börsen.
Ger det också att vi behöver vänta lite med hur man värderar bolagen om det kanske kommer just nedskrivningar?
Hur man värderar dem?
Ja, med tanke på deras tillgångar, att de har ett visst värde i sina tillgångar och så vet vi inte om de kommer skriva ner det där. Då har vi också en annorlunda kalkyl för att också värdera själva bolaget.
Ja, kanske, men redan nu så är det väldigt stora substansrabatter, så börsen har liksom diskonterat väldigt stora nedskrivningar. Mångmiljardbelopp skulle jag säga för de flesta bolagen, så får vi se. Jag tror inte att det kommer materialiseras i fjärde kvartalet, och jag tror inte det kommer bli det år heller på fastighetsbolagen, utan jag tror att hyreshöjningar kommer kompensera mycket, men sen kommer man se vissa sänkningar eller höjningar i avkastningsgrad, så lite, men det kommer inte bli det här liksom Armageddon som man såg med kurserna rasar ju, menar 60-70% i många fall. Det tror jag inte kommer hända.
När det kommer till just kanske det som hände eller runt Castellum-turbulensen, så frågade vi oss lite vilka som hade behov att ta in kapital. Nu verkar kapitalmarknaden ha blivit lite lugnare. Det är lite lättare att refinansiera sig. Är det någonting som, har du några där liksom top picks i sektorn som ligger lite mer illa till eller som ligger lite bättre till?
Det är jättesvårt att säga, och det är svårt att göra nya emissioner när det är så stora substansrabatter. Det blir väldigt svårt för ägarna att göra det. Jag tror att man kommer nog dröjer det längst där. Först kommer man ju liksom sänka utdelningarna om det blir sådana problem. Så alltså att ta in kapital, det kommer i sista hand skulle jag tro. Men det får man kanske se här hur utfallen blir framöver då, hur finansieringsmarknaden är.
Mm. Hörrni, vi lämnar det i framtiden. Vi har inte fått så mycket fastighetsrapporter hittills. Det finns väldigt mycket kvar av den här säsongen. Men vi ska istället gå då till den vd-intervju som vi har som är live också nu istället för det som vi har gjort under rapportmorgon. Det är investmentbolag på agendan. Öresunds bokslut visar att man redovisar ett substansvärde på 104 kronor per aktie vid utgången av kvartalet. Resultatet blir minus 22 miljoner kronor att jämföra med 252 miljoner, alltså plus föregående år. Öresund stängde ju runt 124 kronor under gårdagen. En utdelning på 6 kronor 80 öre föreslås. Det är alltså en höjning från 6,50 föregående räkenskapsår. VD Niklas Pålsson är med oss över telefon. God morgon Niklas. Ett stökigt år till ända. Hur slutar det tycker du?
God morgon. Ja, men det kan man väl minst säga. 22 var ju ett väldigt dramatiskt år. Både geopolitiskt och makroekonomiskt. Och vi kom ju in i året i samband med coronans efterdyningar. Och det här blev ju problem med försörjningskedjor, inflationen kom uppåt, vi späddes ju på sen med konflikten eller kriget i Ukraina, vilket ytterligare fick effekt att priserna steg, inflationen drog tag rejält, och det här har ju också gjort att centralbanker har börjat höja räntor och åtstramat och så vidare, och det här har ju fått ganska stora konsekvenser, såväl räntor som energi och så vidare på omvärlden. Sen kan man väl säga att någonstans under fjärde kvartalet så hade vi ändå en börs som återhämtades en hel del och var upp en runda slänga 10%. Så det känns väl som att folk försöker att se lite mer optimistiskt framåt. Och det här har ju fortsatt i januari också kan man väl säga. Men jag tror att huvudspåret är fortsatt en recension där vi ser att hushållen kommer att få det tuffare. Men vi börjar väl skönja lite grann kanske i slutet av det här året redan att man kanske till och med börjar överväga att sänka räntorna lite grann igen. Och det är just mot bakgrund av att inflationen kanske börjar vika av. Och vi har sett att den har börjat vika av framförallt i USA. Och det kommer väl göra det i resten av världen också. Och det här gör ju att det blir lite optimism. Men all in all kan man väl säga att fjärde kvartalet då, börsen upp 10-11%. Vi har levererat en totalavkastning från Öresunds sida om 7%. Däremot har substansvärdet inte riktigt hängt med då.
Det där just med marknaden och kanske mer optimism nu då än tidigare är ju lite av ett tvegat svärd. För å andra sidan då är det noterade innehav kan bli väldigt pressade i den frossmiljön. Å andra sidan så är det ju också annat som blir billigt. Har det varit en bra marknad att kunna investera i?
Ja, men man kan väl säga så här, vi har ju successivt framförallt under fjärde kvartalet byggt på vår kassaposition lite grann. Och vi avslutar ju med 600 miljoner i kassan. Samtidigt ser vi här att värderingarna har kommit ner och vi ser att det finns väldigt mycket spännande tillfällen. Värderingsmultiplarna har ju kommit ner och jag tror att vi kommer att ha efter Q4 som kommer nu som är rätt starka så tror jag att det kommer att bli tuffare Q1, Q2 och det är inte helt osannolikt mot bakgrund av hur starkt det har varit i Q4 i januari att vi får en sättning och då tror jag att det finns ännu bättre tillfällen än just idag att kunna göra bra nya investeringar och kanske till ännu lägre multiplar. Trots allt så tror ju vi på en BNP både i Europa och Sverige som är fallande och det innebär ju också att vinsterna kommer att falla lite grann och då kanske vi får med oss aktiekurserna lite grann. Så jag tror att det kommer att bli något billigare framöver. Så att det är ingen panik. Men jag tror att det är helt rätt att vara lite mer positionerad för att tillvarata de här möjligheterna som dyker upp.
Vad är det innehav då? Catena Media har ju varit lite i ropet för att de har sålt eller ska kanske sälja mer. Hur ser du på bolaget, vad de gör att släppa liksom största delen av sin marknad i Europa och fokusera mer på USA?
Jag tycker det är helt rätt. Vi ser ju att USA växer så det knakar. Man öppnar nya delstater och idag så är ju knappt 80% av intäkterna från den amerikanska marknaden. Och de gick ju ut här tidigare i veckan eller förra veckan med en uppdatering av verksamheten hur det går. Och där växer man i USA med 30%. Jag tycker det är klokt. Och nu har vi ju sålt, eller bolaget har sålt Ask Gamblers här och har ju också kommunicerat att man gör en översyn på resterande europeiska verksamheter och för den delen också möjliggör om det är någon som vill titta på hela bolaget. Och det har man ju kommunicerat. Utöver det som har sagt i pressmeddelandet har jag inga så att säga, tilläggsupplysningar avseende det. Men man jobbar tillsammans med Carnegie på det här.
Något av era innehav som inte väger lika tungt som era toppinnehav visserligen men som måste ha varit väldigt glädjande för er, BioArctic. Hur gör ni nu efter det här kursrallyt som har varit? Säljer ni eller hur länge blir ni kvar? Finns det mer att hämta?
BioArctic har ju blivit på vår topp 10-lista. Det är faktiskt vårt femte största innehav nu och det är oerhört glädjande. Vi var ju med i samband med börsnoteringen. Över tid har vi minskat lite grann men vi har fortfarande en ganska bra exponering i bolaget. Och i september kom man ju ut med positiva fas 3-data. Man fick ytterligare information vid en konferens i november. Sen fick man ju i januari ett accelererat förfarande i USA. Eller ett accelererat godkännande från FDA. Det här innebär att vi får börja sälja läkemedlet nu i USA. Och förhoppningsvis under hösten så kommer man få ett fullt godkännande. Och då kan man sälja det här brett. Och det här innebär ju att BioArctic går ju från att vara ett forskningsbolag till ett bolag som är mer moget läkemedelsbolag. Även om man har mycket forskning i portföljen fortfarande. Men det innebär också att man kommer att tjäna pengar. Och givet hur stort Alzheimer är och vad man tror och analytiker tror om försäljning för det här läkemedlet så kommer BioArctic bli ett extremt lönsamt bolag. Så vi är ganska konfidenta med vår position i bolaget och ser med tillförsikt fram att bolaget ska börja tjäna pengar.
Niklas, jag har en fastighetsviskare här i mitt öra som är lite nyfiken på varför ni har minskat ert innehav i Fabege så kraftigt under de senaste åren med tanke på att det nu verkar finnas en ganska stor substansrabatt i bolaget.
Jag kan väl nämna att vi har inga Fabege kvar idag. Men däremot har vi exponering mot fastighetsmarknaden. Vi är den tredje största ägaren i Stenhus fastigheter och det är ett bolag som vi tycker är väldigt spännande. Vi har varit med där ett bra tag genom Max fastigheter som sen blev uppköpt av Stenhus fastigheter. Och det drivs ju av vd och CFO som är två bröder som också är största ägare. Så vi har vår beskärda del av exponeringen i fastighetsbranschen genom Stenhus fastigheter. Och det är ett bolag vi tror väldigt mycket på. Och där har också en värdering på bolaget idag som är rabatt, en god rabatt mot underliggande substans.
Tack för den innehavsuppdateringen så här i realtid. Jag måste fråga också till sist, Niklas. Vi frågar flera bolagsledningar den här rapportsäsongen om vår väldigt svaga svenska krona. Jag undrar över din syn på just vår valuta och hur den påverkar lusten att investera kanske i nordiska grannar.
Ja, men man kan väl säga att det är klart, kronan är en liten valuta och när det är skakigt i omvärlden så tenderar vi att drabbas hårdare. Blir det lite lugnare framöver så tror jag att vi kanske kan återhämta lite av den försvagningen. Men helt riktigt, vi har ju tappat ganska mycket både mot dollar, euro och ja, för den delen danska kronan. Men vi har ju ganska mycket svenska domestika investeringar i vår portfölj. Det enda vi har är ju Musti som är i euro i dagsläget. Så jag tror att det är klart att aptiten ökar väl inte att göra investeringar i andra valutor just nu. Men för oss spelar det inte så stor roll med tanke på att vi har 95% av våra investeringar i svenska kronor. Däremot så tror jag att utlänningar borde vara än mer intresserade och investera i svenska bolag som är lågvärderade och dessutom har en krona som är lågvärderad.
Jag tar med det till de utländska investerarna. Tack Niklas Pålsson för att du var med oss i Börsmorgon. Jaha, Ulf, Öresund versus Creades brukar man prata om.
Precis, skrev ju vår kollega Torbjörn Isaksson bara häromdagen om att Öresund har tagit revansch. Det var ju liksom Creades som gällde länge då med en fantastisk premievärdering och Avanza var på topp. Men nu har faktiskt Öresund då med en annan portföljprofil tagit igen en del av det de låg bakom.
För det är ju lite nästan så där klassiskt eller modernt. Alltså Öresund har det mer klassiska noterade och klassiskt värde. Mm. Medan Creades då är mer onoterat och kanske mer tech-orienterat.
Så är det. Och sen så är det ju, vad det gäller Creades är det en väldigt tilt mot just Avanza. Ska vi säga ut portföljperspektiv så är det ju till och med för mycket Avanza egentligen för en sån del. Så Öresund är en bättre balanserad portfölj. Jag har ju haft det. Många, många surdegar som faktiskt har kommit igen nu då. Vi pratar om BioArctic här och Scandi Standard gjorde ju en riktig revansch på börsen under fjolåret. Så känns som de är på gång lite där på Öresund.
Vi ska snart få en ny marknadsrapport här av Alex hur börsen egentligen går. Men jag tänkte att vi först bara kort prata om Teslas rapport. Elbilsjätten som släppte siffror igår kväll. Högre vinst per aktie än väntat i intäkterna i linje med väntat. Stort intresse kring Tesla även i Sverige faktiskt. Och Magnus, jag vet att du följer det här spännande bolaget och det känns som aktierna har gått ner, de går ganska bra. Det känns som de börjar växa in i den här värderingen som har tidigare känts ganska stratosfärisk.
Alltså det går mer än bra, ganska bra ska jag säga. Det går fantastiskt. De lämnar ett jättebra år bakom sig med marginalhöjningar, mer än dubblad vinst, försäljning som ökar 50%. Man visar på enorm skalbarhet i verksamheten tycker jag. Så det är mycket fokus på hans Twitter nu, men bolaget går fantastiskt bra. I fjärde kvartalet såg vi lite press på bruttomarginalen här kommer ner, men i industrin så är den fortfarande på väldigt höga nivåer.
Aktien då? Återigen, det känns som att de börjar växa in. Aktien har gått ner samtidigt som bolaget då går strålande.
Ja, men så är det. Men det var ju mycket för några år sedan att P-talet var 150-200. Nu är det nere i 30. Mm. Jag tror i och för sig vinstprognoserna är för höga kommande år. Att vinsten ska dubblas här till 2024, det tror inte jag på. Men vi ser att vinstprognoserna justeras ner också nu i samband med de sänkt priserna då. Men jag tycker också det var ett väldigt viktigt besked där i conference call att han sa att trenden för priserna är neråt och har varit det de senaste åren och de måste fortsätta komma ner kommande åren här för att det ska bli slags affordability för deras bilar som fortfarande är alldeles för dyra. De studier man gjorde på förra sekelskiftet var att T-Forden kostade runt 250 000 i vårt penningvärde och det är dit tror jag elbilarna måste komma för att det ska bli en snabb upptagning. Mm. Och det tycker jag han faktiskt pratade om idag. Jag tror det är väldigt viktigt.
Mm. Det är bara början vi har sett av prissänkningar här. Alltså. Mm.
Ja, det tror jag faktiskt att priserna måste komma ner. Så, och nu ligger de på en takt på ungefär 2 miljoner bilar. Så det är ungefär linje med BMW. Så de börjar bli väldigt stora faktiskt.
Och är det rimligt då givet deras kostnader? Det är inte billigt att bygga den där bilen.
Nej, men de har en väldigt bra skalbarhet i sin produktion. Väldigt tydlig robotisering. Övriga industrin tar efter dem nu ser vi. Så jag tror faktiskt att är det någon som kan klara det så är det Tesla.
Den här rusningen som vi har sett från svenska småsparare som vill köpa aktien, det lär ju inte bara vara lokalt till Sverige. Är det risk för att den här bubblan byggs upp igen?
Svår fråga. Jag vet inte. Jag tror man har lite bättre koll på värdering nu faktiskt. Men man ser ju att det är ju mycket liksom man köper på förväntningar. Det såg man med Amazon också, att, att när bolaget växer och att de inte tjänar pengar alls, då rusar aktien. Och nu de får pengarna verkligen forsar in i bolaget, då går kursen ner. Och det är samma sak man såg i Amazon när, de senaste åren. Där
och
man,
några hundra andra bolag.
Ja, ja, men precis. Så det är lite konstigt nu när Amazon tjänar jättemycket pengar, då är aktien jättetrött. Liksom, så.
Vi älskar ju förhoppningar helt enkelt. Alex står redo i marknadsstudio. Hur har börsen gått? Den har varit uppe en 28 minuter nu, ser jag.
Den håller sig ungefär stilla, i alla fall om vi kollar på storbolagslistan OMXS30. Marginellt upp, tar man in större delen av börsen så lite mer upp, knappt 0,5%. Atlas Copco, som inte har släppt siffror, men de släpper dem vid lunchtid idag, är den som leder uppgången bland de allra största bolagen, kring 2,5% upp. Det är också Essity, dagens stora vinnare på sin rapport. Annars är det så att storbolagen har varit förlorare på rapporterna. Volvo fortsatt ner kring 3%. SCB, som ni ser, ner nästan 4%. Noterar att de övriga bankerna på Stockholmsbörsen också är ner dryga procenten för dem. Och så Telia fortsatt ner på sin rapport. Intrum, som ni pratade lite om i studion, tappar ju fart där. Det öppnade upp betydligt mer än sådär. Och intressanta avkastningsnivåer nu på flera aktier, som också var inne på i intervjun med Intrums ganska nytillträdda vd. HMS också den stora vinnaren på sin rapport, adderar 15%. Gränges stor förlorare när vi kommer till midcap. Om vi gör en avstickare och åker till Finland och kollar hur det går för Ericsson konkurrenten Nokia, så var det ju rapportsläpp i morse, betydligt bättre resultat än väntat, även bättre marginaler, dessutom något bättre prognoser kanske framåt, adderar nästan 6%. På Helsingforsbörsen. Och så tungt då för byggarna. Vi fick ju bostadssiffror idag, visar förut på att priserna fortsatte ner, även om det var lite positiva signaler i början på januari. De undersökta veckorna, det är inte därför bäst att gå ner så här mycket, utan det handlar om att man säger att nybyggnationsmarknaden är jättetrög fortsatt. Man behöver ta in pengar, man gör en stor nedskrivning, man tappar en femtedel av börsvärdet. Och såg tidigare att även JM drogs ner desto mer i spåren av detta, och har återhämtat en del, men fortsatt ner dryga 2%. Tillbaka till rapporten då, Fingerprint stod förlorare idag, och sen om vi går ner i de små listorna, mindre bolag, medicinteknikbolagen C-Red på small cap, en av de stora förlorarna som fick se ett halverat resultat samtidigt som omsättningen växte, och så Orexo gör också ett sämre resultat än i fjol, fortsatt förlust för det bolaget. Och så Readly då, Bonnier, vår ägare, som lagt ett nytt bud. Kursen inte riktigt uppe vid budnivån på 14,40, men inte så många ören därifrån. Bortom börsen så fick vi en konjunkturprognos från Konjunkturinstitutet för en liten stund sedan. Den sjönk ner till dryga 82, tidigare låg den på 85, det är låga nivåer. Och där man såg att tillverkningsindustrin faktiskt tappade och gick under det här viktiga 100-strecket som man fokuserar på som en skiljelinje. Förklaringen ligger i lager och synen på orderstocken från tillverkningsindustrin, som gör att den hamnar på 99,5 i den här undersökningen. Detaljhandeln var svagt upp jämfört med senaste mätningen, medan tjänstesektorn gick ner, och så hushållen då marginellt lite bättre, men är på otroligt låga nivåer. Jag tror den kom in på dryga 56 i den här mätningen. Då ska man också kanske ha med sig att mätningen gjordes i en period där vi har sett fallande elpriser, så kanske något tillfälligt i alla fall bättre utsikter för hushållen, men inte så tydligt i den där undersökningen, fortsatt på svaga nivåer då som sagt. Men en Stockholmsbörs som inte är så svag ändå håller sig allt jämt flytande och på indexnivå uppåt, även om det går tungt för flera rapporterande bolag.
Stort tack för det, Alex, jättespännande. Ganska stora kursreaktioner alltså som vi såg i de rapporterade bolagen. En hel del fokus på utdelningen här på morgonen. Intrum, Telia bland annat, de levererade ju. Volvo kanske en liten besvikelse, i alla fall enligt vår analytiker Anders Hägerstrand, som tycker de skulle dela ut mer. Vi ska fortsätta prata lite kort här avslutningsvis. Utdelningar. Magnus Dagel har skrivit en spännande analys här i dagens tidning om hur man kan använda utdelningar för att ta kontrollen av ett bolag. Nämner bland annat H&M som ett exempel. Berätta, vad är dina tankegångar här, Magnus?
Ja, men vi har ju sett att, att Stefan Persson har köpt jättemycket aktier de senaste åren, så jag har summerat det upp och det är enorma belopp. Han har plöjt in 50 miljarder då i H&M de senaste åren och tagit kontrollen fullständigt i det här bolaget via utdelningarna som bolaget har delat ut. Då. Så, de har ungefär delat ut lika mycket som de har tjänat i vinst per aktie de senaste 5 åren. Då. Så de pengarna har han ju kanaliserat då till att köpa mer aktier. Så hans ägarandel har gått från 35% till 53%. Så han har tagit fullständig kontroll över H&M. Mm.
Och det handlade om att ta kontroll? Det var därför han gjorde det, eller?
Ja, eller så tycker han bara aktien är billig. Jag vet inte.
Mm. Det är interna stödköpsprogrammet kanske?
Det kan det vara. Hålla upp aktien.
Mm. Nämner du också några andra exempel i den
ja,
artikeln?
Gotlandsbolaget, de har tagit kontrollen, alltså ägarfamiljen där på 90-talet. Jag vet inte om du kommer ihåg det, det är några år sedan nu, men där ökar man ju då kontrollen väldigt mycket vid aktieåterköp. Där minskar man antalet utestående aktier med 60%. Mm. Men ägarfamiljen behöll sina aktier, det gjorde att då alltså deras ägarandel exploderade. Och det ser man ju precis som med H&M, att man kan ta kontroll via aktieåterköp och utdelningar. Mm. Och även Swedish Match då, som exempel, att de minskar utestående aktier med ungefär 67% där på 20 år. Mm. Och det gjorde att aktien fullständigt exploderade. Så där tycker jag är en viktig lärdom för liksom styrelser, vd, att om man använder aktieåterköp på ett rätt sätt och även utdelningar, så kan man då liksom ta kontrollen över ett bolag på ganska så begränsad tidsperiod ändå. Mm.
Så rekommenderar du att de ska göra det eller inte göra det?
Det viktiga tycker jag, lärdomen där, det är att om man ska göra aktieåterköp, ska man göra det alltså systematiskt under många år. Inte som det vi har sett på börsen de senaste åren, att man köper lite grann småduttar. Det får väldigt liten effekt på utestående aktier och väldigt liten effekt på kursen, ska jag säga. Men gör man det systematiskt under många år, som Swedish Match och som även Gotlandsbolaget gjorde, så blir det en enorm effekt. Gotlandsbolagets börsvärde ökar till exempel 1500% nu på 20 år. Och i Swedish Match så blev 100 kronor blev 11 miljoner. Mm. Så det är ett väldigt effektivt instrument om man använder det här rätt.
Ja, läs den som sagt var, analysen i dagens papperstidning. Tiden går, vi ska snart runda av. Men vi kan väl säga något om det. Dagen är inte riktigt slut än, Ulf. Vi har Atlas Copco, verkstadsjätten, som kommer med rapport senare idag.
Precis, och den blir ju väldigt viktig. Tar vi OMX30 då, så ingår ju både A- och B-aktien Atlas Copco i det där indexet. Och Investor då, Atlas Copco är ju Investors största innehav, så den väger väldigt tungt i index, både direkt och indirekt, och blir därmed väldigt viktig. Är ju ett strålande bolag, förväntas öka om vinsten med runt 30%, lite mer än vad vi såg från Sandvik då, som ökade vinsten med 27%. Så det kommer bli så att säga en kommer den in fel där, så kommer det påverka hela börsen, och kommer den in bättre än väntat kommer den också påverka börsen, fast i positiv riktning då.
Förväntningarna har ju ställts upp väldigt mycket på Atlas, kan vi ju nämna, med tanke på att kursen har ju rusat där från 100 till 135 här på ett halvår drygt.
Ja, precis. Och det är lite sådär, för vi har haft en del sådana här svaga tecken från en del konkurrenter i Schweiz och sådär på den här vakuumdelen specifikt då, men vi får se, de har ju, det är ju ett jättebra bolag med hög rörelsemarginal.
Besvikelse Q3, ja, om jag minns rätt.
Ja, lite. Den var nere och vände, som sagt, var på 100 spänn, men har ju stigit igen nu här. Det blir väldigt spännande att se hur marknaden tar emot den. Ja.
Vi har en skylt här som visar på morgondagens rapporter också, som där vi börjar sända runt 7.30 här i rapportmorgon. SCA, Hemnet, Dometic, många spännande bolag. Vi följer upp med analyser och förstås vd-intervjuer. Men den här sändningen ska vi väl runda av nu i alla fall, Emily.
Ja, det är väl dags där efter, vad har vi på? 2,5 timme. Är du nöjd, Ulf? Du brukar vilja prata mer, men...
Nej, men jag tycker vi kan alltså klara för nu, så ses vi imorgon igen.
Ja, då säger vi så. Så ska vi också nämna där, den här skylten ni såg är ju alltså det intervjuschema vi har med rapporterade bolag. H&M rapporterar ju också imorgon, apropå Magnus resonemang här. Vi börjar alltså runt 7:30. Det finns mer att hämta i DTV under dagen, men nu säger i alla fall Rapportmorgon Börsmorgon. Tack för oss.
Nu släpper vi en ny podd. Expressen Dock.
Einar, han går in i fel gård, förstår du? Och sen där, en annan skytt, jag tror, kommer emot han och fortsätter skjuta.
Lyssna på premiäravsnittet. Mordet på Einar, det sista vittnet. Med mig, krimreporter Nina Svanberg.
Hon började skrika på mig. Backa hon och säger, vad händer? Så han är död. Så jag bara, vad säger du för något? Så hon började skrika, han är död. Så han sköt han nu en meter.
Lyssna i appen eller där poddar finns.
Du har 86 missade samtal. Senaste samtalet togs emot...
Att missa typ 1000 kundsamtal, det är inte Telia. Att ha en molnbaserad växel som löser allt, det är Telia. Upptäck Smart Connect som gör ditt företagande enklare. Läs mer på telia.se/företag.